En kraftig explosion har inträffat under natten i ett lägenhetshus i Sorgenfri. Hela det 8 våningar höga huset ska vara totalförstört enligt räddningstjänsten. Polisen utreder händelsen som ett terrorbrott.
Det är tredje dådet på kort tid i Malmö. Men du känner dig trots allt ganska lugn där du sitter några mil bort. I en lägenhet på studentstråket Ulrikedal i Lund. Det är en ljummen vårkväll. Utanför fönstret hör du flaskor som klirrar i systemet påsar. Lillgamla studentkillar med frack som sjunger kupletter skrivna förra sekelskiftet. Du går ner på stan mot Smålands nation för att träffa några kompisar. Längs gatorna är det tapetserat med affischer från MSB.
Sverige är under attack från inre fiender. Ta ditt ansvar.
Orden ekar i huvudet när du sätter dig vid ett av träborden inne på nationen med en öl.
Håll uppsikt. Var vaksam och rapportera misstänkta personer och föremål.
Din kompis rycker på axlarna. Säger att det är fånigt hela grejen. Varför skulle det hända något här? Du säger att du håller med, men håller ändå koll på nyhetsflödet i mobilen under bordet så att det inte ska märkas.
Just nu, efter lägenhetssprängningen i Malmö i natt, polisen inrättar nationell särskild händelse för att möta hotbilden. Jagar misstänkt vit skåpbil som sätts i anslutning till platsen.
Ni får in en tredje öl och börjar diskutera den nya statsministern som tillträdde i vintras och som ska sitta fram till valet i höst. Det är konstigt att ingen av er kände till honom innan, trots att ni båda är politiskt intresserade, säger din kompis. Visst hade han något tjänstemanuppdrag på FRA förut? Eller var det Must? Det kanske förklarar fokuset på hårda tag och lag och ordning, svarar din kompis syrligt. Du går hem runt 12-tiden på natten. Det är kyligare nu, men fortfarande tillräckligt varmt för att du ska låta vantarna och mössan ligga kvar inpressade i varsin jackficka. Du öppnar porten, slänger ett öga mot brevfacket till vänster. Då ser du det. En stor röd resväska. Du tänker på orden från myndigheternas affischer.
Håll uppsikt. Var vaksam.
Du avvaktar lite först. Vill inte överdriva. Men efter någon minut ringer du polisen. Snart rullar 5 piketbilar in på gatan. Poliserna utrymmer hela huset. Flera av dina kursare springer ut i strumplästen. Vissa sömndruckna, andra fulla efter en kväll av korridorsfest. En ambulanssjuksköterska går runt och delar ut filtar.
Och vi väntar alltså på en pressträff med statsministern direkt från Rosenbad. Vi väntar på att de ska komma in på scen här och nu ser det ut som att de är på väg in.
Föremålet som hittades i Ulrikedal sent igår kväll innehöll samma typ av sprängämnen som vi har sett i dåden i Malmö den senaste tiden. Jag vill understryka att den boende som var vaksam nog att upptäcka det här och som hörde av sig med den här informationen till polisen är en nationell hjälte som har räddat många liv. 2 misstänkta gärningsmän har redan kunnat gripas. Och polisens arbete för att krossa alla de terroristiska löss som infekterat den svenska samhällskroppen kommer att fortsätta med tilltagande styrka.
Vi gör ett program om vår tids stora ödesfrågor. Ryssland har invaderat grannlandet Ukraina och den geopolitiska situationen i Europa och världen har inte varit så här allvarlig sedan andra världskriget. Men vad är Ryssland för land egentligen? Hur kan historien förklara situationen vi befinner oss i nu? Och vilket Ryssland kommer vi få se när krigets fasor har lagt sig? Du lyssnar på P3 Dystopia.
De två Säpo-agenter som greps igår för förberedelse till terroristbrott har släppts, det meddelade Skånepolisen idag. Det var efter att ett misstänkt farligt föremål hittades i ett flerfamiljshus i Lund som en boende slog larm.
Det tog två dagar innan maktens narrativ förändrades helt.
Ja, jag vill understryka att väskan som hittades i Ulrikedal var en del av en beredskapsövning. Det var Säkerhetspolisen som arrangerade den för att testa medborgarnas vaksamhet inför akuta terrorhotet. Återigen, att väskan skulle innehålla ett hexogen eller något annat sprängämne är rena lögner. Spritt av våra politiska motståndare för att skapa splittring.
Det har gått 5 år nu och du har inte pratat om det sedan det hände. Ingen har frågat heller. Myndigheternas affischer om att medborgarna ska vara vaksamma försvann nästan över en natt. Det skedde inga fler lägenhetsbombningar, varken i Skåne eller någon annanstans i Sverige sen. Den nya regeringens förtroendesiffror sköt i höjden. Du har börjat hoppa in som vikarie i matte på en högstadieskola i norra Fäladen. Du har 7:orna idag. Det är en stökig klass. Dörren in till klassrummet öppnas. Rektorn kommer in flankerad av 2 uniformerade män. De har svenska imperiets flaggor fastsydda på bröstet med det gamla stadsvapnet i mitten. 2 krönta lejon av guld med kluvna svansar, 3 kronor och Vasaättens emblem. Rektorn ser sammanbiten ut och säger att lektionen måste avslutas. Personalen och eleverna ska åka iväg. Det ska göras en utflykt i Stockholm, säger han. Bussarna står redo ute på parkeringen, fyller en av de uniformerade männen i. Klockan är 18.30 när busskonvojen rullar in och ställer sig framför den norra entrén till Friends Arena i Solna. Idag lyser den upp i gult och blått. Du och dina kollegor och hundratals elever har fått övre etaget på norra kortsidan. I mitten av fotbollsplanen har en scen byggts upp, omsluten av stora väggar av skottsäkert glas. På båda sidor om den, i gräset, ligger stora svenska fanor. Den ena är annorlunda formad, som en tvåudd.
Alla ni som sitter här idag är patrioter. Det är tack vare er som Sverige kommer att fortsätta vara en trygg plats även de kommande 4 åren. Det är tack vare att ni, svenska patrioter, sett igenom mediernas illasinnade propaganda om vår rörelse som vi kommer att segra idag och segra imorgon. Med stort mod och offervilja kommer östra rikshalvan återigen bli en del av Svea rike.
Det här vi nyss hörde, om en polisstat som upprättas i Sverige av en imperialistisk regim som vill återgå till tiden då Sverige var en stormakt. Det är ju inte så troligt. Det blir till och med lite pajigt. Och det beror ju på hur vi förhåller oss till vår historia. Efter att Sverige förlorade Finland på 1800-talet, som då kallades den östra rikshalvan, så förträngde vi vår stormaktstid för alltid. Vi har inga imperiedrömmar, utan vi identifierar oss som den lilla självständiga stat vi är idag.
Men i Ryssland, som det här avsnittet ska handla om, är historien tvärtom helt central. Inte minst historien om Ryssland som en stormakt. Så det är i historien vi ska börja för att försöka förstå det här stora landet i öst och varför vi har hamnat i den situation vi nu befinner oss i, där Ryssland startade ett blodigt krig mot ett grannland.
Ryssland är skrämmande för att det är stort, det är mäktigt. Det har varit aggressivt under århundradena. Och det finns också något i kulturtraditionen som gör Ryssland oförutsägbart.
Det här är Per-Arne Bodin, professor emeritus i slaviska språk vid Stockholms universitet. I sin bok Ryssland och Europa går han igenom Rysslands ursprung och idétradition. Ett argument han för fram i boken är att det finns 2 europeiska identiteter, nämligen en västeuropeisk och en rysk eller östeuropeisk identitet.
Och det är några avgörande händelser under medeltiden som bidrar till att Ryssland utvecklas i stark isolering från resten av Europa.
Ett skäl var den tatarisk-mongoliska invasionen på 1200-talet.
Det som idag är Ryssland styrdes under några hundra år på medeltiden av den mongoliska gyllene horden. Slaviska stadsstater behövde betala skatt till tatariska härskare och blev kulturellt och politiskt inlemmade i ett asiatiskt rike. Banden till resten av Europa försvagades.
Ytterligare en aspekt handlar om religion. Under 1400-talet börjar man i Ryssland i allt högre grad se sig själv som centrum för den rätt troende ortodoxa kristendomen. Alltså att de ritualerna, de religiösa dogmerna och det egna kyrkoslaviska språket som utvecklades där var de enda rätta. Och det här bidrog till att Ryssland till exempel inte fick en renässans under 1400-talet.
Renässansen och också tanken på framsteg, att varje ny generation får det bättre med välstånd. Naturvetenskapen går framåt, allting går framåt, eller ska i princip gå framåt. Den fick man inte då i Ryssland.
Två ryska kulturhistoriker, Yuri Lotman och Boris Uspensky, har skrivit att Ryssland, på grund av den här isoleringen under medeltiden, utvecklade en slags dualism i sitt idéhistoriska tänkande.
Alltså helt enkelt en lite svartvit världsbild.
I väst så finns det tre olika, alltså under medeltiden, tre olika nivåer. Nämligen det finns himmel och det finns helvete. Och i mitten så finns det skärselden. I rysk tradition, i ortodox tradition, så finns inte någon skärseld. Det här duala tänkandet som de menar karakteriserar rysk idétradition, där kan då företeelser, nya företeelser, bara sorteras in som plus eller minus. Medan i väst så kan en ny idé, ja, sorteras in i idétraditionen som något positivt, något negativt eller någonting mitt emellan.
Utifrån den här modellen om ryskt tänkande, alltså att det finns en tydlig uppdelning mellan att nya idéer är strikt bra eller dåliga, kan man också förstå de tvära kasten som sker i rysk politisk och kulturell historia.
En ändring kan bara ske genom en absolut förändring. Alltså de värden som tidigare var positiva kan bara bli negativa.
Till exempel de perioder när Ryssland faktiskt närmar sig de västerländska idétraditionerna. Som på 1700-talet när Peter den Store, alltså ni vet han som krossade Karl den XII i Poltava 1709, började bryta Rysslands isolering och göra landet till en del av Europa.
Då kom ju det västerländska inflytandet så starkt och infört med våld och helt uppifrån. Så synen på väst blir traumatiserad på ett annat sätt här. Först hade den ryska idévärlden varit mot det väst och den västeuropeiska kulturtraditionen. Och nu infördes den med våld av Peter den Store.
Det här är en annan ganska genomgående aspekt av rysk politisk historia. När stora förändringar väl sker så har de nästan alltid genomförts uppifrån av en stark centralmakt.
Frågan om konstitution är ju en icke-fråga för Katarina den Stora, för Peter den Store i början av 1700-talet, eller för Nikolaus den första, alltså som var tsar från 1825 till 1855. Det var inte tal om en konstitution. Det var en envåldshärskare. Och Peter den Store hade ett förakt för folket. Nikolaus den första hade ett förakt för folket. Det var ingen mening att införa folkstyre.
Nu har vi målat Rysslands historia i väldigt breda penseldrag.
Ja, den här teorin om dualt tänkande, den är ju förstås bara en pusselbit och en förenkling som de här två ryska idéhistorikerna har kommit fram till.
För det finns så många andra aspekter av ryskt tänkande.
Det är inte som att rysk idétradition alltid utvecklats i isolering från resten av världen eller att den bara rör sig mellan extrema positioner. Ta bara den enormt rika ryska kulturen på 1800-talet som utvecklas i nära kontakt med den västeuropeiska.
Varför är den så fantastisk? Och varför är Tolstoj och Dostojevskij bättre än Balzac och Flaubert? De ryska författarna har lärt sig av Balzac och Flaubert och Dickens, men skapar något annorlunda mot bakgrund av det ryska arvet, den ryska traditionen. De blir bäst.
Så det finns nyanser.
Men man kommer inte ifrån att Uspenskij och Lottman har en poäng. Ryssland är de tvära kastens land. Och det kanske blir mest tydligt 1917. With incredible swiftness, the Tsar's regime falls. Ryssland går från att vara ett auktoritärt tsardöme till att tas över av ett kommunistiskt parti. Lenins bolsjeviki seize the railroad stations, telegraph lines, electric plants and government offices and declare themselves in business. Och vi har inte tid att gå igenom det här imperiets 70-åriga historia i detalj. Men det som är viktigt för oss att förstå just nu är vilka djupa avtryck den här perioden satte i vanliga människor.
Efter några väldigt blodiga årtionden med inbördeskrig, massvält, Stalins terrorår och ett världskrig där miljoner människor förintades, så blev livet i Sovjetunionen så småningom relativt stabilt, till och med förutsägbart.
Jag tror att de var desillusionerade, men de flesta hade liksom tillräckligt med det dagliga livet och de dagliga bestyren.
Där är Stig Fredriksson som var SVTs Moskva-korrespondent första gången på 70-talet.
Väldigt knapp tillgång på konsumtionsvaror framförallt. Folk köade överallt för det. Och man hade alltid en kasse med sig när man gick ut på stan, för det kunde finnas någonting, det kunde ha kommit in någonting. Och till och med om det hade kommit in stövlar som inte var i din storlek så köpte man dem, för då kunde man sedan byta dem mot något annat man ville ha.
Här infann sig också en enorm kontrast mellan den storslagna propagandan och verkligheten. Kommunismen, den totala utopin av ett jämlikt och helt klasslöst samhälle, låg bara några år bort enligt den officiella partilinjen. Samtidigt kunde det alltså vara svårt att få tag på basic grejer.
Och sovjetmedborgare var inte dummare än att de såg den här totala kontrasten mellan propaganda och verklighet. Konsekvensen blev ett slags dubbeltänk som George Orwell beskrev i sin dystopiska roman 1984. Man visste att partipamparna ljög, men spelade med för att inte råka illa ut.
Solidaritet är den gemensamma mänskliga värdigheten som становится все более необходимой.
När Mikhail Gorbachev inledde sina reformer på 80-talet för att liberalisera och öppna upp Sovjet, så var målet att rädda systemet. Men de krafter som han släppte lösa, suktandet efter frihet, efter en tillvaro som inte präglades av tristess och den här kvävande propagandan, den skulle till slut leda till att Sovjet helt enkelt föll. TV-channel was halfway through its evening news when it got the first details of the agreement signed in Minsk. Quoting from it, the anchorwoman announced, "The Soviet Union, as a subject of international and geopolitical reality, no longer exists."
I samband med det intervjuades Yuri Lottman, en av de kulturhistoriker vi pratade om tidigare. Han som såg det ryska tänkandet som en ständig kamp mellan två oförenliga positioner.
Och han säger, jag önskar Ryssland skärselden. Alltså det här mellanläget mellan gott och ont, mellan plus och minus. Han önskade ett lagom, skulle vi säga, i Sverige.
Hoppet många närde var att Ryssland skulle bli ett stabilt, liberaldemokratiskt samhälle av västligt snitt.
Faktum är att det kanske inte var så mycket ett hopp som en övertygelse vissa, kanske främst bedömare och beslutsfattare i väst, närde. Det pratades om historiens slut, om att den liberala kapitalistiska världen höll på att inkapsla alla världens länder, inklusive Ryssland.
Men så här i efterklokhetens kranka blekhet så kanske man kan fråga sig om Rysslands demokratiska projekt egentligen någonsin kom igång ordentligt. Stig Fredriksson följde noga den nybildade ryska federationens president Boris Jeltsins första år vid makten.
граждане Российской Федерации.
Alltså Jeltsin, hans stora misslyckande var, tror jag, att han inte gjorde rent hus med de gamla institutionerna, de gamla strukturerna.
Till skillnad från andra för detta kommunistiska länder i Centraleuropa genomförde Ryssland aldrig en uppgörelse med sitt kommunistiska arv. Mycket av det gamla KGB levde till exempel kvar i den nya säkerhetstjänsten FSB, och stora delar av nya politiska eliten kom direkt ur kommunistpartiet. Och även mer så här kosmetiska saker som Leninstatyer eller andra kommunistiska landmärken, de fick stå kvar.
Jeltsin, hans försvar för varför han inte gick hårdare fram var ju att han trodde att det skulle kunna bli ett inbördeskrig om han gjorde det.
Men desto mer ivrig för förändring var Jeltsin när det kom till de ekonomiska reformerna.
Det skulle ju gå rekordsnabbt över från planekonomi till marknadsekonomi. Man kallade ju ibland för chockterapi de här Jeltsin-åren.
För många vanliga ryssar så blev det här ett brutalt uppvaknande.
Väldigt många människor förlorade sina jobb också då när statliga företag, stora olönsamma företag gick omkull. Och så skulle man plötsligt liksom, ta ansvar för sitt eget liv. Och det var det många inte klarade.
Siffror från den här tiden tyder på att så mycket som en tredjedel av Rysslands befolkning levde under fattigdomsgränsen. Samtidigt som en liten grupp ryssar blev svinrika. Och mer om det kan ni höra i vårt avsnitt om oligarki.
Jeltsin möttes av starkt motstånd både i form av stora våldsamma protester på gatorna, men också från kommunister och ultranationalister i parlamentet. De röstade ner förslagen på ekonomisk och politisk reform och försökte avsätta Jeltsin och tillsätta sin egen regering. Boris Jeltsin svarade kraftfullt. Jeltsin bombade det egna parlamentet och satte in militär mot gatuprotesterna. Det är oklart hur många som dog under den här oroliga tiden i Ryssland, men enligt Radio Free Europe så kan det röra sig om uppemot 2000 personer.
Därefter så skrev Jeltsin om hela den ryska konstitutionen.
Oskar Jonsson är doktor i rysk krigföring på Försvarshögskolan.
Som gjorde egentligen det dagens hyperpresidentiella system som gör att presidenten kan faktiskt upplösa duman om duman motsätter sig presidenten. Till skillnad från Sverige då det är riksdagen som kan avsätta statsministern.
Så redan här, bara 2 år in i den nya ryska statsbildningen, så löser man en politisk konflikt med våld. Och Jeltsins sätt att styra kommer utgå mycket från den starka presidentmakt han skapat åt sig själv genom den nya konstitutionen.
Det blev med andra ord inte den skärseld, det lagom som kulturhistorikern Juri Lottman hade hoppats på.
Samtidigt är många vanliga ryssar förvirrade och förbittrade över det här nya kaotiska landet som de nu lever i. En nostalgi över det stabila, stora och mäktiga Sovjetunionen växer fram hos stora delar av befolkningen.
Det fanns ett stort imperium som sträckte sig från kust till kust, från polartrakterna till subtropikerna. Och vad har det tagit vägen?
Den belarusiska Nobelpristagaren i litteratur Svetlana Alexievich har skildrat den här nostalgin i sin bok Tiden Second Hand. I boken intervjuar Alexievich människor i det forna Sovjetunionen om hur de förhåller sig till det förflutna. I en intervju pratar hon med en gammal medlem i kommunistpartiet. Det vi hör här är en del av radioteaterns dramatisering av boken.
Det har besegrats utan bomber. Utan Hiroshima. Det var kung Korv som segrade. Den goda maten, det goda käket, segrade. Och Mercedes-Benz. Men vi, min generation, vi hade stora planer. Vi drömde om en världsrevolution. Och vi trodde att det skulle vara möjligt.
Man måste ju komma ihåg att Sovjetunionen verkligen var en supermakt. Nu har unionen alltså splittrats upp i 15 helt nya stater, varav den ryska federationen är en. Och de är inte längre en internationell storspelare. Militäralliansen Warszawapakten är upplöst samtidigt som NATO fortfarande finns kvar. I Ryssland känner man sig helt enkelt förnedrad.
Men det ryska 90-talet är, som så mycket annat i Ryssland, motsägelsefullt. Många får uppleva ett lidande som få ryssar trodde att de skulle behöva utstå under sin livstid. Å andra sidan åtnjuter samhället en aldrig tidigare skådad frihet.
It was a society where there was free media, where there was a real explosion of freedom of speech and free expression.
Ben Judah är författare och Rysslands expert vid tankesmedjan Atlantic Council i Washington DC.
And, you know, where, you know, human rights were to a larger extent being respected by the courts and by the constitution.
Ryssland under 90-talet var alltså ett relativt fritt samhälle. Och ett samhälle som på allvar bröt med sin isolering och öppnades upp för omvärlden. DNs Rysslandskorrespondent Anna-Lena Laurén minns sin första resa till landet i mitten av 90-talet.
Det som jag aldrig glömmer från den tiden var hur nyfikna människor var och att man ville lära sig av andra. Alltså man var öppen för världen och man hade, liksom, man hade en inställning att det finns någonting att lära hos andra.
Det var en tid av enormt hopp, av enorm frihet.
Ni kanske minns Natasha Afanasieva, rysk journalist som bor i Moskva. Vi hade med henne i vårt program om prepping för att prata om hur ryssar hanterade krisåren på 90-talet.
Vid den här tiden studerade Natasha Afanasieva på universitetet. Hon kunde resa, lärde känna utlänningar som flyttat till Moskva och hade framförallt en stark framtidstro. Och hon minns presidentvalet 96 mellan Boris Jeltsin och kommunisten Zyuganov.
Jag skrev min avhandling på universitetet då. Valkommissionen hörde av sig och efterfrågade folk för att räkna röster. Och på något vänster blev det jag. Valet var en sån otroligt hård kamp. Varje röst räknades verkligen.
Men för det stora flertalet så var ändå 90-talet otroligt tunga år.
En tid av fattigdom, en tid av bristvaror. Det var då livslängden sjönk noterbart i Ryssland. Många söp ihjäl sig.
Om ryssarna under Sovjets sista år inte längre trodde på de marxistiska slagorden var nu demokrati ett begrepp som för många ekade lika tomt.
Det är för många ryssar fortfarande behäftat med föreställningen om demokrati, att demokrati blir kaos.
När Jeltsins 8 år vid makten led mot sitt slut var han och hans närmaste medarbetare livrädda. Hans förtroendesiffror låg på botten och dessutom anklagades han för korruption. Det fanns en rejäl chans att Jeltsin skulle ställas inför rätta under en ny president. Han behövde helt enkelt en efterträdare som kunde garantera att det inte skulle hända.
Några av de oligarker som stod Jeltsin närmast förde då fram en viss Vladimir Putin som möjlig efterträdare. Han har en bakgrund som KGB-agent, stationerad i Östtyskland och stan Dresden. Och han upplevde på nära håll Sovjetsystemets slutgiltiga kollaps.
Och det finns en historia som nästan alla biografier över Putin kommer tillbaka till. En händelse som man menar har påverkat hans mentalitet och hur han ser på förhållandet mellan makten och folket. I slutet av Putins tjänstgöring som KGB-agent i Dresden utbryter en antikommunistisk demonstration utanför hans arbetsplats.
Han blev rädd att de skulle storma hans KGB-högkvarter. Och han har berättat att han eldade dokument i en kamin så att kaminen glödde och höll på att spricka. Men sen så blev det så pass hotfullt också att han bad om militär hjälp av den sovjetiska överbefälhavaren i Östberlin för de sovjetiska trupperna. Och fick då till svar att jag kan inte göra någonting, för jag ringt till Moskva och frågat om jag får gå in. Och där är det tyst, alltså jag får ingen order från Moskva. Och då kan jag inte ingripa och sätta in mina trupper. Och sen så lugnade det ner sig så att demonstranterna gick hem till sist utan att det hände någonting. Men Putin kom aldrig över det där, för han tyckte att det var ett svek utav ledningen i Moskva att inte ingripa militärt och försvara Sovjetimperiet. Och det tror jag satte djupa spår i honom.
Efter Sovjetunionens fall så har Putin hunnit med att vara politisk rådgivare åt borgmästaren i Sankt Petersburg för att sen rekryteras till presidentadministrationen i Moskva. Nu hade han blivit chef för säkerhetstjänsten FSB och var enligt alla en mycket lojal person. 1999 så utsågs han till premiärminister med målet att ta över efter Boris Jeltsin. Men det fanns ett problem. Han var helt okänd.
Det finns böcker där på tiden som beskriver Putin Mr. Nobody, för ingen visste vem han var och var han kom ifrån.
Men bara en månad senare så ska Putins popularitet komma och skjuta i höjden.
I Moskva omkommer minst 10 människor i natt vid en explosion i ett 9 våningar högt bostadshus. Omkring 150 människor befaras fortfarande finnas kvar under sammanrasade delar av byggnaden.
Kort efter att Putin blivit premiärminister i september 1999 så sprängs flera lägenhetshus i Moskva. Hundratals människor dör.
Och det blir såklart en landsomfattande skräck. Sveriges Radios Rysslands korrespondent Johanne Melén var utbytesstudent i Sankt Petersburg vid den här tiden och kommer ihåg stämningen i landet.
Det satt lappar uppe i tunnelbanan också i på studenthem att man skulle hålla ögon och öron öppna för misstänksamma föremål och för personer med kaukasiskt utseende. För man anklagade ju då tjetjenska terrorister för att ha legat bakom de här hussprängningarna.
Delrepubliken Tjetjenien i Kaukasus har varit en huvudvärk för Kreml ända sedan Sovjetunionens fall. Separatister har efter ett krig med Ryssland 1994 tagit kontroll över området. Efter lägenhetsbombningarna så får man en anledning att inleda ett nytt krig mot Tjetjenien på hösten 1999. Nytillträdde premiärministern Vladimir Putin tar befälet.
Och han uttryckte sig på ett sätt som man inte var van att höra från ryska ledare. Till exempel det här att vi ska ta terroristerna vart som helst, till och med på dass, som han uttryckte sig.
President Boris Jeltsin, som kämpar för att Putin ska bli hans efterträdare på presidentposten året därpå, kan dra en suck av lättnad. För på nolltid så går nu Vladimir Putin från en okänd, okarismatisk byråkrat till en populär nationell ledare för sin hårda approach mot terrorismen. Men det har börjat gå rykten om att allt kanske inte riktigt är som det verkar.
Det fanns en teori om att man från maktens sida ville att någonting skulle hända som skulle förändra det här politiska läget till maktens, den sittande maktens fördel. Redan innan de här händelserna hände så hade det funnits läckor som hade talat om att det planerades någonting, någon slags provokation från maktens sida för att öka stödet för Vladimir Putin.
Konspirationsteorin är helt enkelt att lägenhetsbombningarna i Moskva i själva verket hade planerats och utförts av säkerhetstjänsten FSB. Och det framstår såklart som helt sjukt. Men allt fler börjar ställa frågor när det händer något märkligt vid ett lägenhetshus i stan Ryazan, några mil öster om Moskva, strax efter att det andra Tjetjenienkriget har inletts. En alert husinvånare ser något suspekt.
Han såg en bil utanför huset. Några som lastade ner någonting i källaren. Han kände inte igen bilen.
Han noterar att registreringsskylten ser ut att vara från Moskva, men att registreringsnumrets 2 sista siffror var övertäckta.
Och så hade man skrivit dit Ryazan-länets registreringskod.
Mot bakgrund av det rådande terrorhotet så känner han sig olustig och ringer polisen.
Polisen kom dit, gick ner i källaren, fann säckar med något vitt innehåll.
En detonator och en tidsinställningsapparat var fästa vid säckarna. En bombtekniker hittar spår av hexogen, samma ämne som används i lägenhetsbombningarna i Moskva. Huset evakueras. Tusentals personer från grannhusen evakuerar också i panik och sover utomhus.
Vladimir Putin sa i TV att tack vare husinvånarnas vaksamhet så har ytterligare ett hemskt sprängdåd förhindrats.
Men när den lokala polisen i Ryazan lyckas koppla skåpbilen med den märkliga registreringsskylten till 2 män tar historien en ny vändning. De är inte tjetjenier nämligen, utan medarbetare på säkerhetstjänsten FSB.
När det här blir offentligt går Nikolaj Patrushev, chef för FSB, ut och ändrar storyn om vad som har hänt helt.
Det var bara en övning. Det var socker i de här säckarna. Det var inget sprängdåd. Och så byttes hela den här historien ut från att det var ett verkligt sprängdåd som hade förhindrats till att det var bara en övning organiserad av säkerhetstjänsten själv för att kontrollera hur vaksamma människorna var.
Ingen har dömts för lägenhetsbombningarna i Moskva, och de som har försökt få till olika kommissioner eller oberoende parlamentariska utredningar, de har motarbetats. Det enda vi kan veta med säkerhet är ju att Vladimir Putin blev väldigt populär under den här tiden.
Jag hörde en journalist som beskrev det lite som skapelseberättelsen kring Vladimir Putin. Just de här mystiska hussprängningarna hösten 1999. Den här frågan finns fortfarande vid liv i Ryssland. En del är ju övertygade om att det var FSB, andra säger att det kan inte ha varit möjligt.
Men som Maura Reynolds, tidigare Rysslands korrespondent för LA Times, sa i en intervju med podden This American Life. Vad spelar det egentligen för roll vem som gjorde det?
Either you believe what they said about the bombings, that there were terrorists out to kill ordinary Russians, in which case you are frightened and the world is a very scary place. Or you believe that your government or someone connected to the government could be bloody-minded enough to kill 300 innocent civilians in their beds, in which case the world is a very scary place and you should be frightened. This is how it works in a police state. You should be frightened. And that's how the government exercises control.
Президента России на председателя правительства Владимира Владимировича Путина.
På nyårsafton 1999 så avgår Boris Jeltsin som president med omedelbar verkan. Jeltsin lämnar över posten till den numera populära Vladimir Putin istället och säger att han kommer att ställa upp i valet år 2000.
Och i valet i mars det året får Vladimir Putin över 50% av rösterna.
Till en början var ganska många i och utanför Ryssland övertygade om att Putin skulle fortsätta på Boris Jeltsins bana. Som trots all korruption och alla kriser ändå inneburit ett steg mot ett öppnare och friare och ish demokratiskt samhälle. Men istället så drar han ganska omedelbart åt tumskruvarna. Stig Fredriksson igen.
När Putin blev president 2000 så snabbt som ögat så tog han först kontroll över de viktigaste massmedierna, tv-kanalerna som nådde över hela landet.
För att nå det här målet så måste Putin ingå en deal med landets oligarker som i den här tiden äger en stor del av de ryska medierna. Han samlar dem på ett möte i Kreml och ger dem ett ultimatum. Han säger:
ni får behålla era företag om ni lovar att det är jag som sköter, låter mig sköta politiken. Och de sa ja, herr president, och så fick de behålla sina företag.
De oligarker som inte går med på det här, eller som Putin ser som allt för inflytelserika, tvingas i exil eller får långa fängelsestraff.
Till en början så blev det här, de här typen av tillslagen mot till exempel oligarker som ägde tv-kanaler och så, det var ganska populärt för att de sågs själva som korrupta och som spred bara sin bild av verkligheten i tv.
Och kanske är det just här som Putins Ryssland börjar på allvar. Ett politiskt system som har varit svårt att begripa för många. Därför att det inte enkelt har gått att kategorisera som fullskalig diktatur eller demokrati. DNs Rysslands korrespondent Anna-Lena Laurén har kallat systemet för en sammetsdiktatur.
Det här innebär att jag har en auktoritär stat. En stat som en total icke-demokrati. Ryssland har aldrig varit lite demokratiskt under Putin. Det har helt enkelt varit helt odemokratiskt. Men samtidigt har det inte varit en total diktatur eftersom man har tillåtit en viss diskussion. Och man har tillåtit dissidenter av gammal tradition.
Водил меня Серега на выставку Ван Гога.
Och det var kanske framförallt en sak som gjorde Putins hybridregim eller sammetsdiktatur stabil under hans första år vid makten. Det enorma ekonomiska uppsvinget i Ryssland. Ett ekonomiskt uppsving som grundade sig på Rysslands tillgångar på fossila bränslen, naturgas och olja.
Den ryska ekonomin fortsätter att växa snabbare än prognoserna.
På grund av Irakkrisen har priset på råolja fortsatt uppåt idag och har nu nått den högsta nivån på över 2 år.
Som världens näst största oljeexportör tjänar Ryssland stort på höga oljepriser.
Och en del av de här inkomsterna sipprade ju ner till vanliga människor. Då fick de det bättre. Så därför så blev Putin populär och man jämförde hela tiden början av 2000-talet med det eländiga 90-talet och till Putins fördel.
Rent politiskt utvecklades ett slags socialt kontrakt mellan ryssarna och Putins politiska elit.
Samma överenskommelse som Putin hade slutit med oligarkerna skulle nu gälla alla.
Det skapades ett slags konsensus i samhället, ett slags socialt kontrakt mellan oss medborgare och makthavare som löd: ge oss ett lugnt liv som gör att vi kan åka på semester till Paris, möjligheten att skapa ett fint vackert liv. Och i gengäld kommer vi medborgare inte engagera oss politiskt. Vi kommer inte ta en tydlig oppositionell ställning.
Natasha Fanasia beskriver hur samhällskontraktet märktes av i massmedia. Det var inte bara det att stora oberoende medier hade begränsats av Putin. Många i den nya medieklassen var inte ens intresserade av att läsa om samhällsfrågor eller dramatiska händelser som drabbade landet. Istället växte efterfrågan på livsstilsjournalistik, säger Natasha Fanasieva. Och många journalister, alltså hennes kollegor och vänner, sadlade om till att jobba med det eller med reklam.
Att läsa om en gisslantagning på en teater eller en skola i Beslan. Vem är intresserad av det? Man tänkte att vår läsare är en person i 25-40 års åldern som har en Mercedes, som vill äta på dyra restauranger och bära dyra saker. Vem behöver all den sorg som ni skriver om, tänkte man.
Samtidigt har man haft liksom det här sovjetiska arvet som gör att människor tycker det är väldigt bekvämt att inte tro på någonting. Och människor liksom ändå lutar sig hemskt gärna tillbaka lite på det här cyniska tankesättet att alla är lika goda kolsupare och alla ljuger lika mycket.
Ni som har hört vårt avsnitt Deepfake när sanningen bryter samman från 2019 minns hur vi då pratade om Putins spindoktor Vladislav Surkov och hans begrepp suverän demokrati. Ett system där Kreml själva iscensatte politisk debatt, demonstrationer, till och med politiska partier för att det skulle se ut som en demokrati.
Och här blir kontrollen över tv-kanalerna helt avgörande för Putins regim. Så här sa författaren och forskaren Peter Pomerantsev när vi pratade med honom för deepfake-avsnittet.
In Russia during kind of like, you know, the first 2 decades of Putin's rule, you switch on the TV and there would be very very, you know, lively fun debating shows between different political candidates, but you know, if you scratch the surface, you'd realize they were kind of the crazy right wing and the crazy left wing were already managed by the Kremlin, and they were positioned in such a way that, you know, Putin always looked great by contrast.
Poängen var att de flesta ryssar fattade att allting var fake, men att det ändå inte spelade någon roll.
So you kind of fed this kind of cynicism that all democracies are sham. It's a sham here, but it's also a sham in the West, which is its own kind of deep state manipulation. So it was a very interesting kind of political model where by showing how easy it was to manipulate democracy, you kind of made an argument that democracy everywhere was a bit of a sham, and the tone was very cynical.
Och liksom inbakat i den här modellen finns också en idé om att ryssar är annorlunda, att det finns en rysk särart som vi var inne på i början av avsnittet. Alltså en egen identitet och kultur som inte riktigt är förenligt med demokrati av västligt snitt. Och det här är faktiskt en idé som odlas av ganska många vanliga ryssar, har jag märkt av när jag har rest i landet. Alltså att vi är annorlunda, vi behöver inte samma politiska system som finns i till exempel Västeuropa.
Det är vårt sätt att styra landet i ett rysk kontext där Ryssland inte är som andra länder, som inte är som Västeuropa, som har en helt annan historisk bakgrund. Det är ett stort land. Det går inte att styra på samma sätt som i väst, utan det behöver en fast hand, och det stödjer vårt folk.
Och enligt Ben Judah så var Putin länge övertygad om att hans system hade löst det här som han såg det grundläggande ryska problemet.
There is a startling interview that Putin gave to a documentary in 1996 where he actually warned about the danger of a future of what he calls totalitarian rule coming back to Russia. And he speaks in terms that a psychologist might find fascinating to analyze how the danger lies not in the security services but in the psychology of the Russian people and in its belief that a firm hand could bring order and benefit Russian society. Now, a lot of people believe that Putin from the very start wanted to restore a form of Soviet-like controls over Russian society. I don't believe that that is exactly the case. I think that Putin believed for much of the first decade that his hybrid regime had really perfected how control and propaganda could be exerted over society, allowing a middle class the sort of freedoms to let off steam and to travel the world that it needed, whilst putting through TV censorship, a dominant narrative for the majority of the population.
Problemet var bara att mycket av det här nya välståndet var en Potemkin-kuliss. Under den polerade fasaden i Moskva och Sankt Petersburgs stadskärnor led Ryssland under Putin av en enorm korruption. Oligarkerna hade tappat sin politiska makt, men de flesta hade sina rikedomar kvar. Dessutom skapade Putin en ny kategori oligarker av högt uppsatta statstjänstemän i sin innersta krets som snabbt blev ofantligt rika.
Många av de här personerna kände Putin privat sedan sina år i Petersburg. Den här korruptionen gjorde att Ryssland som samhällsbygge fungerade ganska kast.
Because it was heavily reliant on a system glued together by corruption, kleptocracy, personal favors, and a sort of mafia-like relationship with his close associates, which resulted in a system where a great many of Putin's orders were not implemented effectively, where funds were being transferred to kind of rebuild the Russian state in various dimensions and were largely evaporating into corruption. And the state that Putin was trying to build was, you know, in fact, you know, largely sort of rotten within by the very forces that held his regime together.
Sjukvårdssystemet höll långt sämre kvalitet än jämförbara länder. Korruptionen gjorde livet svårt och oförutsägbart för egenföretagare. Infrastrukturen stagnerade på många håll och rättsväsendet var långt ifrån oberoende.
Men än så länge så kunde Putin sminka den här ryska grisen med pengar ur fossilindustrin. 2008 led Putins sista mandatperiod mot sitt slut. Enligt Jeltsins konstitution så kunde han inte ställa upp för omval. Precis som i USA så kunde en president bara sitta i 8 år totalt i Ryssland. Och det året, 2008, så träffar professorn i slaviska språk Per-Arne Bodin en gammal vän.
Boris Pankin, Sovjetunionens tidigare ambassadör i Sverige under många, många år. Han bor ju i Sverige.
Under samtalet så kommer frågan om det ryska presidentvalet senare det året upp.
Och vi slog vad? Om Putin skulle manipulera konstitutionen. Boris Pankin sa att det absolut skulle ske. Jag sa att det var helt omöjligt. Det var grunddokumentet för det nya Ryssland.
Klockan är 11, Ekonyheter. Ryssland har nu en ny president, Dmitrij Medvedev.
Och som du kommer ihåg, Medvedev blev ju vald till president utan att konstitutionen ändrades. Varpå jag ringde upp Boris Pankin och sa, jag har vunnit valet. Putin ändrade inte konstitutionen. Boris Pankin bjöd mig på lunch, för det var det vi stod vad om. Han bjöd mig på lunch på Grand Hotel och jag var väldigt nöjd att jag hade rätt och Boris Pankin hade fel.
Det där togs emot inte minst i omvärlden som ett tecken på att Ryssland rörde sig åt ett mer efter den hårdföre Putins 2 perioder att ett mer liberalt håll och så. Och Medvedev själv, han fokuserade väldigt mycket på tal om modernisering, liberalisering, demokratisering till och med.
Men hoppet om att Ryssland skulle vara på väg mot en stabil demokrati snarare än en suverän demokrati blev kortlivat.
Men hur var det? Boris Pankin hade rätt.
2011
har Dmitrij Medvedev suttit som president i 3 år. Maktpartiet Enande Ryssland håller kongress. På en scen i Moskva står president Medvedev och Vladimir Putin som är premiärminister igen.
Jag считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны.
Så meddelade helt enkelt Dmitrij Medvedev, som då var president, att han inte skulle ställa upp, men erbjöd Vladimir Putin att ställa upp istället som ny presidentkandidat 2012. Varpå Vladimir Putin erbjöd Dmitrij Medvedev sin post då som premiärminister.
Alltså många vi har pratat med menar att det är Putins beslut att återvända till presidentmakten 2012 som liksom cementerar Rysslands väg mot den situation vi befinner oss i idag. Och här kan det vara intressant att lite kort ägna sig åt en kontrafaktisk historieskrivning. För vad tror man hade hänt om Putin faktiskt lämnat makten efter sina 2 mandatperioder som president?
Då hade han blivit ihågkommen som den mest framgångsrika ryska ledaren i modern tid.
Oskar Jonsson vid Försvarshögskolan igen.
Han hade bringat stabilitet till Ryssland, han hade inte gått in i någon storskalig repression och han hade tredubblat BNP per capita. Där hade historien kunnat slutat, men det gjorde den inte.
Så varför valde då Putin att komma tillbaka till makten?
If we look at what Putin actually said about why he chose to return to the Kremlin, he says that it was the turbulence of the financial crisis and the sort of worsening of the international situation that made him think he had to do so.
För det första ledde finanskrisen till lägre olje- och gaspriser. Den ryska korrupta regimen kunde inte längre leverera ekonomisk tillväxt på samma sätt som tidigare. Hela samhällskontraktet mellan Putin och framförallt den ryska medelklassen höll på att krackelera.
Dessutom såg han hur flera auktoritära ledare störtades i den arabiska våren det året 2011.
För Putin var det som hände i Libyen värst.
This is a Libya that for the first time in 42 years does not have to live in fear of Muammar Gaddafi.
FNs säkerhetsråd röstade igenom att etablera en flygförbudszon för att stoppa diktatorn Muammar Gaddafi under det pågående inbördeskriget. Och en NATO-ledd insats inleddes för att upprätthålla flygförbudszonen genom bland annat flygbombningar. Vladimir Putin ansåg att väst hade gått långt över gränsen militärt.
And we're now seeing new images of those final moments before his death.
Den våldsamma videon med en blodig Muammar Gaddafi som misshandlas till döds av rebeller gjorde starkt intryck på Putin.
In this video just released, there he is, crowds surrounding him. The last bloody moments of his life show him wounded and begging for mercy.
Rädslan för folkliga resningar som Vladimir Putin har burit med sig sedan sin tid som KGB-agent i Dresden fick nytt liv.
Men med beslutet att återvända till presidentmakten var det paradoxalt nog exakt en folklig resning Vladimir Putin fick.
Tens of thousands packed the streets of Moscow in the biggest anti-government demonstrations Russia has seen for 20 years.
2011 började oppositionspolitiken Alexej Navalny organisera stora demonstrationer mot Putins regim, inte minst mot den utbredda korruptionen.
Navalny går till och med så långt som att ge Putins maktparti Enade Ryssland namnet skurkarnas och tjuvarnas parti.
Men det bara strömmade till människor, det var till slut tusentals. Och där i Moskva kvällen så hörde man rop som att Putin avgår, Putin är en tjuv. Och alltså, det var nästan en surrealistisk stämning, för det hade aldrig hänt tidigare under hans styre. Så det där blev en vändpunkt.
Maktens svar på de här protesterna, det är helt enkelt ökad repression.
Väldigt många greps. Flera av dem dömdes sen till långa fängelsestraff för deltagande i det här.
Om Putin under sina första år vid makten trott att han lyckats skapa den perfekta balansen mellan ett delvis auktoritärt styre och ett visst mått av öppenhet, ändrades den ryska ledarens inställning nu helt.
Det man kan säga är väl att Vladimir Putin såg tiden med Dmitrij Medvedev vid makten som ett misstag. det hade släppt loss krafter i landet som inte han kände att han kontrollerade, som han inte tänkte tillåta.
Och han började allt mer se sig själv som den enda ledaren som kunde hålla ihop ett i grunden fragilt samhällsbygge.
He came to believe that he was synonymous with Russia and indispensable for its future, and it was necessary for him, given all of these forces present in Russian society, such as economic crisis or protests, to return to the presidency, likely for life.
Istället för att spela rollen som en moderniserande ledare börjar Putin allt mer odla bilden av sig själv som garanten för trygghet. Hans politik blir allt mer nationalistisk, konservativ och nostalgisk. Så här i efterhand så går den att jämföra med Trumps Make America Great Again-retorik. Ett sätt att appellera till en mer konservativ bas i samhällets periferi. Istället för de urbana medelklassryssarna som nu var ute och demonstrerade.
After these protests broke out, we see a transformation of how Putin related to the Russian electorate and population, in which he sought to recast his regime as the defender of normal folk against the urban elites of the cities. He sought to appeal to people in the industrial heartlands or the deindustrialized heartlands, to the sort of poorer segments, the more militarized segments of society, against the in particular Moscow middle class, who had been the real beneficiaries of his regime's economic policies.
Och samtidigt som Ryssland från och med att Putin kommer tillbaka 2012 och fram till idag har blivit allt mer hårdfört och repressivt inrikes, så har aggressiviteten utrikespolitiskt, framförallt mot deras grannländer, blivit tydligare. Frågan är ju varför?
Egentligen finns det ingen anledning att inte ta det ryssarna säger på orden. Ryssland, eller i alla fall Putin och den ryska eliten, känner sig hotade av väst. Vi hör säkerhetsanalytiken Mark Aliotti i ett samtal med det norska utrikespolitiska institutet från januari 2020.
I'm often really struck when I talk to people connected with the Russian government, foreign and security realm. Smart cosmopolitan individuals who nonetheless absolutely believe that Russia is at war with the West and the West started that war. That it is the West that is involved in an attempt to deny Russia its proper place in the world, to bring about regime change, soft or hard, within Russia.
Rädslan för väst har flera lager.
Å ena sidan så handlar det om protesterna vi nyss var inne på, och att man har sett västs stöd för till exempel civilsamhället och andra demokratiorganisationer som rena provokationer och ett sätt att lägga sig i grunden ryska angelägenheter.
And again, look, if you are an authoritarian kleptocracy, then of course support for anti-corruption activists, support for free press and so forth is destabilizing to the regime. But instead of them necessarily thinking of these as just simply expressions of our own values, they see these as part of Western gibridnaya vojna, hybrid war.
Men utöver en rädsla från maktens sida om att bli störtade i en folklig resning finansierad av väst, så finns det också en övertygelse om Rysslands rättmätiga roll som en stormakt.
Mark Galeotti sammanfattar Putins syn på Ryssland i världen så här.
I mean, his view is basically Russia is a great power because it is Russia. Essentially that somehow this is the country's birthright. It's not about GDP, it's not about ideology or religion or anything like that, it's about Russia. And I mean, it's easy to poke fun at that. It's very kind of primordial nationalism, but nonetheless it's a, I think, an honestly held one.
En del av den här ryska nationalismen, eller idén om att Ryssland måste vara en stormakt, grundar sig också i en bild av landet som ständigt geopolitiskt utsatt. En bild som Kreml ofta underblåser. Rent geografiskt så saknas naturliga barriärer för invasioner, alltså havberg eller stora floder. Det har lett till slutsatsen bland ryska försvarsstrateger att man behöver omge sig med stora landmassor, i praktiken buffertstater, för att få ett så kallat strategiskt djup. Och det finns två historiska exempel som nästan har nått någon sorts mytologisk status i Ryssland som brukar lyftas fram i de här sammanhangen.
Alltså de två existentiella hoten mot Ryssland, alltså nu pratar vi Napoleonkriget och Hitlers offensiv i Operation Barbarossa, så är ju bilden i Ryssland att det som räddade Ryssland var ju det strategiska djup. Napoleon lyckades ju ta Moskva i 5 veckor medan de ryska trupperna drog sig tillbaka öster om Ural innan de genomförde en motattack som tog dem faktiskt hela vägen till Paris. På samma sätt kring Nazi-Tysklands angrepp så tog man sig till Moskvas förorter innan man lyckades vända kriget och ta sig hela vägen tillbaka till Berlin.
Kriget mot nazisterna under andra världskriget, ett krig som är känt som det stora fosterländska kriget i Ryssland, är helt centralt för den ryska självbilden. I den ryska propagandan, i synnerhet nu under invasionskriget mot Ukraina, använder man den här historiska krigsvinsten för att rättfärdiga det man gör. Rysslands fiender, USA, EU, NATO, ja, väst i någon sorts bred bemärkelse, jämförs regelmässigt med Hitler och Nazi-Tyskland. Här har vi till exempel nuvarande utrikesminister Sergej Lavrov från 25 mars 2022.
De har förklarat ett riktigt hybridkrig, ett totalt krig. Den här termen som användes av Nazi-Tyskland används nu av flera europeiska politiker när de säger vad de vill göra med den ryska federationen.
Och det här är ju en stor del av Putins playbook.
Jag upplever honom inte som nödvändigtvis någon som är liksom extremt historienostalgisk. Jag upplever att det snarare används för att få en klangbotten till en mer expansiv och aggressiv rysk utrikespolitik.
Den expansiva och aggressiva utrikespolitiken vilar alltså på flera ben. En självbild av att Ryssland har en inneboende rätt att vara en stormakt och den upplevda geopolitiska utsattheten som historiskt gjort Ryssland sårbart för angrepp. Resultatet är i alla fall att mindre stater som gränsar till Ryssland mer eller mindre förvägras rätten till självbestämmande mitt i allt det här.
För rysk del så är det fortfarande väldigt viktigt med, man upplever det, territoriet nära sig vill man ha kontroll på.
Och Ukraina är ju det absolut tydligaste exemplet på det här. Det är nästan precis när Putin kommit tillbaka till makten efter Medvedevs korta presidentrunda, alltså 2013, som protester bryter ut i Ukrainas huvudstad Kiev. Putin har alltså redan då börjat konsolidera sin makt kring en allt mer konservativ politik byggd på rädslan för protester och en känsla av att vara geopolitiskt trängd av USA och väst. Han känner att det finns yttre hot mot honom, vilket egentligen i förlängningen betyder ett hot mot hela nationen Ryssland.
Hela dagen har det forsat in uppgifter om situationen i Ukraina, mindre än ett dygn efter överenskommelsen som bland annat innehåller ett nyval innan året är slut.
Som bekant ledde Majdan-protesterna till att den ryssvänliga presidenten Viktor Yanukovych avsattes. Och det tar faktiskt bara några få dagar innan Ryssland inleder en militär operation för att ta över Krimhalvön. Och kort senare så underblåser de ett krig i östra Ukraina.
Och Ukraina blev en slags obehaglig spegelbild för Putin. Mardrömmen om ett regimskifte på hemmaplan blev verklighet i ett grannland som nu plötsligt ville närma sig väst och gå med i både EU och NATO.
Och samtidigt så tar den ryska staten över kontrollen över medierna allt mer. Natasha Afanasieva jobbade 2013 på RIA Novosti, en av Rysslands största nyhetsbyråer, typ som vårt TT. Nästan över en natt så ändrades deras förutsättningar att rapportera totalt.
Vi kom till jobbet på måndagen som vanligt. Vi satt oss ner för att ha redaktionsmöte för att diskutera de mest aktuella ämnena. Då insåg vi att den mest aktuella händelsen var att det kommit en order om att likvidera hela vår organisation.
Russia's president Putin has dissolved the main state news agency RIA Novosti and replaced it with an organization intended to promote Moscow's image abroad. The creation of the new news agency Russia Today is seen as a...
Beskrivningen av Majdan-protesterna och kriget i Ukraina som medierna drar igång i Ryssland ger Natasha Afanasieva dåliga vibbar.
Jag vet inte varifrån mina branschkollegor hittade det där språket. Det lät som från Sovjet på 70-talet när vi hörde om kriget i Ukraina.
Det är svårt att beskriva hur hård propagandan mot Ukraina och väst faktiskt varit i rysk stats-TV de senaste 8 åren. Och många bygger i princip på samma sak. Väst och Ukraina förbereder någon form av attack mot Ryssland.
Vi hade ju med en av de mest spektakulära konspirationsteorierna från rysk stats-TV i vårt avsnitt om biologiska vapen redan 2019.
Американские военно-воздушные силы готовы купить 12 образцов молекул рибонуклеиновой кислоты, отвечающей.
Den byggde på att USA och Ukraina håller på att tillsammans utveckla biologiska vapen som är skräddarsydda för att slå mot olika folkgrupper i Ryssland. Alla saker som har dykt upp i rapporteringen nu i början av 2022, påståenden om att det pågår ett folkmord till exempel i östra Ukraina mot ryskspråkiga, att Ukraina i hemlighet håller på att fixa kärnvapen och den här grejen med biologiska vapen. Inget av det här är nyheter för den ryska publiken. De har marinerat sig det här i åratal.
Men trots allt det här vi har varit inne på så var det ganska få bedömare som trodde att Ryssland skulle starta ett fullskaligt invasionskrig av Ukraina. Många pekade på att Putin som ledare trots allt inte tar stora risker, att han vill spela med säkra kort och utnyttjar tillfälligheter för att få fördelar, att han är en opportunist. Men sen 2020 har något hänt i hur han styr Ryssland.
Rysslands allra mest kända oppositionspolitiker Alexej Navalny ligger i koma på ett sjukhus i staden Omsk i den sibiriska delen av Ryssland.
Den första grejen som förvånade många var förgiftningen av oppositionspolitiken Alexej Navalny.
Vilket fram till dess inte hade sett som möjligt nästan. För att man sa då att det skulle kosta makten för mycket att göra honom till någon slags offergestalt och sådär.
Mycket tyder på att det var ryska staten som låg bakom, trots att de förnekade. Navalny hade nämligen förgiftats med Novichok, ett gammalt sovjetiskt nervgift som många menar att bara Ryssland har tillgång till.
Regimen verkar allt mindre bry sig om att ens tillåta någon form av opposition. De verkar i allt mindre grad ens bry sig om att låtsas att vara en demokrati.
Alexei Navalny, the leader in so many ways of the Russian opposition. In 2021, his organization is driven out of the country. Even association with it is made a retroactive crime comparable to being a member of ISIS. And he is in prison in a gulag-like situation.
Men den andra, kanske viktigaste grejen, den handlar om hur Vladimir Putin tar beslut. För tidigare så har han trots allt lyssnat på råd från några av sina närmaste män. Ta till exempel beslutet att gå in militärt och annektera den ukrainska Krimhalvön.
When that decision was made originally over Crimea, Putin says that he gathered his colleagues, they stayed up debating the whole night in the Kremlin, and they had a look at specially commissioned opinion polls to see whether or not the Russian public would support such a bold move likely to trigger degrading relations with the West. And it was only after that assessment that they decided to do so.
Men 2022 blev det tydligt för hela världen att det inte är i samråd med andra som Putin tar beslut.
Таким образом согласился бы с предложением Николая Платоновича о том.
Några dagar innan den fullskaliga invasionen av Ukraina kallade Putin det ryska säkerhetsrådet till ett videobandat möte för att, som det verkade, be om deras råd.
Партнёрам можно дать последний.
I säkerhetsrådet sitter några av Putins närmaste rådgivare, till och med vänner. Och en efter en kallades de upp för att säga sitt om hur de såg på det spända läget. När det blev underrättelsechefen Sergej Narishkins tur var det uppenbart att denne var mycket nervös. Han tappade bort sig i talet, verkade nästan ha glömt vad det handlade om och blev förnedrad av en märkbart irriterad Vladimir Putin.
So why were those men gathered for this performance on TV? The answer is really almost sort of mafia-like. You know, there's a word in Russian, kurgovaya poruka, which is you gather people to all dip their hands in the blood around a crime, around a murder. And what Putin was doing was gathering around these individuals to tie them to this war, which is why a lot of them looked so frightened and unhappy.
Enligt den ryska journalisten Mikhail Sygar, med flera källor inne i Kreml, är ett svar på varför Putin inte riktigt verkar ha förankrat beslutet att invadera Ukraina med de som alla trodde var hans närmaste krets, att han helt enkelt har isolerat sig under coronapandemin. Det har blivit allt mer knöligt att få audiens med presidenten, för att man har behövt gå i karantän i 2 veckor innan varje besök. Den Putin har hängt mest med, det är den han enligt uppgift har karantänat med i sitt sommarhus utanför Sankt Petersburg. Den gamla kompisen Yuri Kovalchuk, chef för den statliga banken Rosia Bank. Hans ideologi beskrivs som ett mishmash av rysk ortodox kristen mysticism, amerikanska konspirationsteorier och imperiedrömmar.
Kovalchuk shares Putins idea that Russia's greatness should be restored.
Journalisten Mikhail Sygar intervjuas här av MSNBC.
He seems to stop caring about the current political situation, especially even about the current economic situation. He is absorbed by the history.
Kovalchuk och Putin har grävt ner sig i historien, eller åtminstone deras egen bild av den. Tillsammans har de ältat de upplevda oförrätterna som Ryssland har råkat ut för och som vi har tagit upp i det här programmet. Det rysk-sovjetiska imperiets fall och det förnedrande 90-talet.
That's the right moment to have some kind of revenge for that humiliation caused by the West in the beginning of 90s, because that time Russia was really weak, and now according to Putin and Kovalchuk, that's the moment when the West is in its weakest position. And he considers himself to be as strong as ever.
Det känns ju faktiskt nästan bisarrt att göra en vanlig sån här dystopia övergång och prata i termer av vad är det värsta som kan hända.
Ja, det värsta har redan hänt. Men det värsta som kan hända oss alla är ju att det blir att Putin tar till kärnvapen. Och det är ju något som jag inte kan tro på. Men det är bara så hemskt för att jag inte kunde heller tro att han skulle invadera Ukraina. Jag kunde inte förstå att han skulle göra ett så enormt misstag. Men han gjorde det.
På många sätt har verkligen flera av de värsta scenarierna avlöst varandra den senaste tiden. Ett invasionskrig i Europa, kärnvapenhot, ett NATO i hög beredskap och Ryssland som är i takt med att isoleras fullständigt från väst. Men vi ställde ändå frågan till alla vi har intervjuat. Förutom allt det här, vad är det värsta tänkbara scenariot framåt för Ryssland som land?
DNs Rysslands korrespondent Anna-Lena Laurén kan inte undgå att tänka på dem som hon känner i Ryssland.
Jag är hemskt orolig för att mina manliga vänner ska bli inkallade. Att de ska tvingas delta i det här invasionskriget som de inte stöder. Och jag är hemskt orolig för hur de ska klara sig ekonomiskt.
Den stora frågan många ställer sig just nu är hur Putins regim kommer klara de omfattande sanktioner som väst infört mot Ryssland. Ibland hör man ju bedömare och kommentatorer som hoppas att stödet för Putin bland vanliga ryssar kommer minska i takt med att ekonomin går sämre.
Just nu är det svårt att veta exakt hur stort stödet är för Putin-regimen, eftersom många opinionsundersökningar som släppts efter invasionen är finansierade av staten. Och nya lagar förhindrar dessutom media från att öppet diskutera det som händer i Ukraina. Men mycket tyder ändå på att stödet för Putin är relativt stort. Särskilt i de äldre generationerna som får all sin information från TV. Samtidigt har ju många av de mest kritiska ryssarna valt att lämna landet. En uppskattning är att tiotusentals gått i exil bara någon vecka efter att kriget började. Och Ben Judah vid Atlantic Council tror att Putin trots allt kommer att kunna klamra sig kvar vid makten, i likhet med regimen i ett annat land.
There is a high possibility that Russia could be a big Iran on the international scene. That is a society that's both fragile and weak, with 25% or more of the population that's always opposing the regime, often mobilizing and getting out to the streets to the point that things could change, but never quite managing to push it over. A regime that's still aggressive and adventurous, that seeks to make even more problems with the West in order to bring it to the negotiating table, but and has managed to survive the blockade in terms of sanctions by its appeal to religion and nationalism. So that is the short to medium term most likely prognosis of where Russia is going to go.
För en sak som återigen kan komma att rädda Putin-regimen, det är tillgången till olja och naturgas.
Och även om länder i väst nu pratar om att försöka avveckla beroende av rysk gas och rysk olja, så finns det ju andra marknader de kan gå till. Och det här är ett problem för de som hoppas på att regimen i Ryssland ska förändras genom de här sanktionerna.
A ruler of a patristate doesn't need to negotiate with middle classes or with billionaires and businessmen in order to keep his economy ticking over. He can simply extract rents from money spouting out of the ground and use them to buy off his security services. The political science shows us that rulers of petrostates, if they fall out with the West, can resist Western sanctions for a long time.
Rysslands första president Boris Jeltsin var, som vi varit inne på, rädd för att landet skulle hamna i ett inbördeskrig. Att det inte blev ett fullskaligt krig i Ryssland har fått många att dra slutsatsen att Sovjets sammanbrott var ganska fredligt.
Men det är verkligen en sanning med modifikation. För flera krig följde efter imperiets kollaps i Moldavien, Georgien, Tjetjenien, Nagorno-Karabach och så vidare och så vidare. Och idag menar en del att Rysslands krig mot Ukraina också är en slags fortsättning på Sovjets våldsamma sammanbrott.
Det finns också de som är rädda för att det här också kan innebära att Ryssland börjar falla samman. Kanske till och med ett inbördeskrig i Ryssland. Det kanske är det värsta som kan hända. Ett inbördeskrig i Ryssland.
Men finns det en väg framåt för Ryssland ur det mörker som nu lägger sig över samhället?
Den enda ljusa vägen framåt, säger Ben Judah, det skulle vara ett regimskifte.
I think the best hope really for stabilization in Russia is political change within the Kremlin as Putin physically ages and deteriorates, but that's not a very hopeful note to end on.
Men vad händer sen då? Den dagen Putin försvinner, av vilket skäl det nu må vara.
De dramatiska förändringarna vi har sett tidigare i rysk historia har ju inte sällan inneburit nya extremer.
Jag tror ändå att det här kanske ändå på något sätt är ett extremt tragiskt slut på epoken Putin. Men det slutet kan också bli väldigt förskräckande.
Att bygga upp en demokrati tar, som Oskar Jonsson vid Försvarshögskolan påpekar, tid.
Det är väldigt få tillfällen det bara uppstår, och det kräver politiska institutioner, det kräver en politisk kultur som får det dit, och den vägen är ju vare sig snabb eller enkel. Alltså många av de mest framgångsrika demokratierna i Europa var ju stabila stater i flera hundratals år, och sen så bytte de bara toppen av hur man valde den politiska ledningen och gick över till demokratier.
Det har länge funnits en diskussion om 90-talets kaos och fattigdom. Det som på sätt och vis har krattat banan för Vladimir Putin hade kunnat förhindras om väst stöttat Ryssland mer ekonomiskt. Alltså ungefär på samma omfattande sätt som USA byggde upp Västtyskland efter andra världskriget. Stig Fredriksson, SVTs före detta Moskva-korrespondent, är en av dem som menar att väst hade kunnat göra mer för att ekonomiskt bygga upp Ryssland på 90-talet.
Och kanske får vi en andra chans om Putins regim faller.
Jag tror det, och då kan man väl i bästa fall hoppas att vi i väst lärde oss en läxa ändå under 90-talet. Jag tror att skulle det bli ett annat, mer demokratiskt, frihetligt Ryssland, så tror jag att väst skulle ställa upp på ett annat sätt den här gången. Det tror jag.
Det är svårt just nu när ukrainska städer som Mariupol, Charkiv och Irpin håller på att jämnas med marken av ryska bomber. Att prata om ett annat Ryssland. Ett Ryssland som lever i fred med sina grannar. Ett Ryssland som åtnjuter respekt på den internationella arenan. Istället är det konspiratoriska tänkandet, propagandan och mördandet av civila i Ukraina som vi av förklarliga skäl associerar med landet idag.
Men många vi har pratat med påpekar är uppenbara. Det finns ett Ryssland bortom Putin. Inte minst bland människor i den yngre generationen som aldrig har upplevt Sovjetunionen. Eller bland de oppositionella som riskerar flera år i fängelse och ibland död för att kämpa för det de tror på.
Och om dagen kommer då Ryssland byter polisinriktning, då hoppas Stig Fredriksson på följande.
Jag tror att det som skulle behövas det var att Ryssland får en ledare som accepterar gränserna som uppstod 1991. Och då är ju fortfarande Ryssland världens största land, men som försökte odla Ryssland inom de gränser som Ryssland fick 1991 och inte hade de här fantomsmärtorna efter imperiet. Jag tycker alltså det är ju förödande att det är ju liksom ett tillbakablickande hela tiden som fördärvar landet. De skulle behöva en ledning som istället tittar framåt och försöker utveckla landet. När vi förlorade Finland så skrev Isaias stäng ner, utveckla Sverige inom Sveriges gränser som vi fick då. Och det tycker jag Ryssland skulle behöva.
Petri Dystopia är slut för idag.
Det här avsnittet gjordes i mars 2022.
Källförteckning det hittar du på sverigesradio.se/dystopia.
Det finns en Facebookgrupp som heter Petri Dystopia Eftersnack där man kan diskutera det här eller andra avsnitt.
Tekniker, det var Johan Hörnqvist.
Radioteaterns dramatisering av Svetlana Alexievich, Tiden Second Hand, regisserades och bearbetades av Dimitri Plax. Översättning, Kajsa Öberg Lindsten. Klara Alster har hjälpt till med klipp och produktion. Vi som har skrivit och producerat det här avsnittet heter Viktor Lövgren
och Freddy Rammel.
Vi hörs.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.